Ja, den här hösten så uppehåller vi oss kring Guds rike, eller himmelriket som Bibeln också kallar det. Och för ett par veckor sedan så talade jag om Guds rike i friktion med den här världen och hur vi kan uppleva både styrka och svaghet i relation till Guds rike. Och att vi är starka med Jesus men också svaga med honom. Förra helgen så gick vi till de här rötterna till Guds rike som finns i Gamla testamentet och uppmärksammade berättelsen kring David och Goliat. Och såg det som ett exempel på hur också Jesus har segrat över mörkret. Och saker och ting som egentligen vi kunde tänka tillhör framtiden, mörkrets nederlag, har flyttats in i våran tid. Idag så uppmärksammar vi kanske mer den delen utav riket vi fortfarande väntar på. Alltså Guds rike är på sätt och vis här. Vi kan smaka av det redan nu, men inte i sin fulla utblomning, utan vi väntar fortfarande på dess fulla kraft. Och det är kring det hoppet som Jesus förkunnar i kapitel 24 och 25 i Matteusevangeliet. Och jag försöker sätta mig in i lärjungarnas situation. De har mött Jesus och individuellt liksom blivit kallade att följa honom. Och i mötet med Jesus så har de mött en person med en auktoritet olik någon annans. Men samtidigt en barmhärtighet som har gjort att de har vågat komma just som de är med sina brister och fel och känt att här finns någon som ger mig hopp, som ger mig möjlighet till upprättelse, någon som jag verkligen vill följa. Sen har de fått se hur Jesus har gått och förkunnat om Guds rike, står det. Men ett mer passande ord kunde nästan vara att han har proklamerat riket. Det är inte bara att han teoretiskt har sagt att så här är Guds rikets egenskaper, utan där Jesus har gått fram och hans ord har haft verkan, där har också riket, Guds rike, trängt fram. Och en kommentar om hans förkunnelse är att han förkunnade med makt. Och det innebär att människor erfor sig förlåtna, upprättade, de blev helade till ande, kropp och själ. Och man fick verkligen smak utav det här som är Guds goda framtid, men som vi kan smaka här och nu. Och om det här mötet med Jesus för många av lärjungarna var något individuellt jag har fått träffa Jesus, så blir det här med Guds rike någonting vi kan uppleva tillsammans. Jag tänker till exempel på när Jesus delade ut fiskarna och bröden och skapade en riktig så här festmåltid vid Genesarets strand. Och att det verkligen var en gemensam erfarenhet utav någonting. Nu är lärjungarna oroade. För Jesus har sagt att han är på väg att lämna dem. Honom som de verkligen har gett sitt hjärta, sagt sig vilja följa, lämnat så mycket för. Och så som det uppstått sån turbulens också kring, och nu ska Jesus lämna dem. Inte utan att, om jag vore i den situationen, skulle jag liksom nästan fått en slags erfarenhet. Ska jag bli föräldralös i det här läget? Vem ska jag ty mig till? Vem ska leda mig? Vem ska jag sätta mitt hopp till? Och inte nog med det har Jesus förklarat alldeles nyss när de har gått förbi det mäktiga templet i Jerusalem, som med sitt tempelområde tillhörde de absolut största, det största som fanns i den antika världen där kring Medelhavet, om man inte räknar det som fanns längst ner i Egypten. Så säger Jesus, här kommer inte lämnas sten på sten. Allt kommer att falla samman. Och det visste lärjungarna och varenda jude att när templet faller sönder, då är det inte goda tider för landet. Det handlar om ödeläggelse, deportation. Det hade de med sig i berättelser och det satt sina avtryck i folkets historia. Det som i övrigt möjligtvis skulle kunna vara någonting att gripa tag till, inte heller det är någonting att ty sig till. Så de frågar, oj, när ska allt det här hända? Och när kommer du tillbaks till oss som du sagt att du ska göra? Vad blir tecknet för din återkomst? Och hur ska vi veta att du är på väg? Jesus, han är inte speciellt terapeutisk, tröstande i det här talen i Matteus. Han säger, det kommer bli svåra tider. Det kommer bli hård förföljelse. Ni kommer också uppleva att det reser upp sig falska profeter som kommer att försöka leda er åt felaktiga håll. Och människor säger att Jesus finns här eller här eller här. Och kommer leda många människor vilse. Till och med bland de som vill utsäger sig följa Guds bud, så kommer laglösheten sprida sig och kärleken kallna. Det blir svåra tider. Då kan det faktiskt vara trösterik att få bläddra fram till Johannes evangelium när Jesus där undervisar lärjungarna. För då talar han om att jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska sända er en annan hjälpare. Anden ska komma till er. Men här i Matteus evangelium så är det en annan aspekt som lyfts fram. Och Jesus, han manar till vaksamhet. Att verkligen vara vaksam i den tid som är. Och uthållighet. För han säger, tiden kommer inte bli lätt. Och det här, det handlar om en... Att bida tiden, det här lite gamla uttrycket, att bida, det är en aktiv väntan och förväntan, inte passivt, utan ta vara på den tiden i väntan på att Jesus ska komma. Att handla i ljuset av att han kommer faktiskt tillbaks. Han ska upprätta sitt rike fullt ut. Och han ger ett antal liknelser på det här temat. Och mot slutet, den sista liknelsen i det här talet, så beskriver han då hur människosonen, alltså han själv, ska komma i sin härlighet. Inte längre i den här tjänares gestalt som han har varit, utan då ska det verkligen bli klart och uppenbart för var och en vem han verkligen är. Han ska komma i sin härlighet. Och han ska sätta sig på härlighetens tron. Och ibland när man läser evangelierna så kan man fundera sig. I Johannes är det väldigt klart och tydligt att Jesus är Gud. Men i Matteus, Markus och Lukas så är det inte alltid så jättetydligt utpekad att Jesus själv är Gud. Men här är en sån vers som ställer utan tvekan. Det är alltså Jesus som sitter på härlighetens tron och ska utföra det som är Guds verk. Denna dom som väntar vid tidens slut. Budskap om dom kan fylla oss med lite motstridiga känslor. Och är inte alltid så lättsmält hos oss. Jag läste en text utav predikanten Niklas Pienso. Som han hade satt rubriken Evangelium om domen över. Och han skriver så här. Ingen människa är så liten, ingen handling så obetydlig att den inte angår Gud. Vi, var och en, allas våra liv har en sån angelägenhetsgrad att det rör Gud själv. Våra liv spelar roll. Och vad vi gör när vi lever med barn eller familj, hur vi hanterar konflikter, hur vi sköter vårt offrande, hur vi bemöter vår granne. Det här, alla våra handlingar spelar roll. Våra liv är utav en hög angelägenhetsgrad. Det är också så att Gud skulle vara helt obegriplig för oss. När vi tänker på hur det ser ut i vår värld och hur mycket ondska det finns. Om vi inte hade en tro på att Gud en dag ska ställa allting till rätta. Och att han ska också hålla dom. Det är endast mot den bakgrunden man kan tro på en god och allsmäktig Gud. Fåren och getterna. Det här är egentligen i sin samtid en väldigt vardaglig bild. Evangelierna i varje fall och i övriga Bibeln är fullständigt nerlusad utav får. Det tror jag vi fick konstatera förra gången. Och en och annan get finns där också. Och många gånger var det nog så att de herden hade hand om en skock som både kunde innehålla får och getter. Men vid olika tillfällen var det läge att skilja på dem. Och jag har fått för mig att, eller jag har läst faktiskt att antingen för det var får, jag blandat ihop det. Är det fåren eller getterna som är mest robusta? När det blir kallt och eländigt på natten så måste det vara fåren som är lite mer skyddade och varma och har mycket päls, va? De tål lite mer kyla och getterna kan behöva lite mer ombonade något stall av något slag och få vara i. Eller så är det tvärtom. Man skiljer på dem i varje fall. Eller om de ska klippas eller om man vill ha separat mjölk på dem. Eller så här. Ibland så skiljer man på fåren och getterna. Och Jesus använde det här som människor såg i stort sett dagligdags till att förklara att det finns en binär utgång, ett eller noll, antingen eller. Det finns två alternativ, till vänster eller till höger om honom. Och det här domen kan få oss att fundera på vem är Gud i detta. Vem är Jesus i detta? Och en del av oss har med oss erfarenheter från kanske föräldrar som ibland avkunnat domar på olika sätt. Och ibland har barn kunnat uppleva föräldrar som lite temperamentsfulla, nyckfulla, obehärskade, lite otäcka och läskiga och har att göra med. Men den Gud som förkunnar dom här är allt annat en nyckfull, allt annat än obehärskad, utan det är en rättvis, god dom baserat på sånt som vi kan veta i förväg. Och det talas om ni som har fått min faders välsignelse. Alltså någonting som är rotad i Guds generositet, kärlek och nåd. Och det är klart att Gud vill att varje människa ska få leva under hans välsignelse. Det är hans tanke, det är hans avsikt. Och vi får reda på hur vi ska göra för att leva under denna välsignelse. Men det talas också om en förbannelse. Att vara bli bortvisad från gemenskapen med Gud och allt det goda som ligger där under. Och det är rotat i Guds respekt för oss och de beslut vi tar. Och den rättvisa som han står för. Att Gud är garant för rätten. Det är en förutsägbar dom. Men vi ska inte tänka att det är i våra prestationer egentligen som garanterar vilken sida vi handlar om. Det ligger i Guds nåd att vi får del utav välsignelsen. Men det är ändå så att när vi erfar denna nåd så behöver vi förvalta det vi får, ta emot det och ge vidare utav denna nåd. Jesus säger att vi ska få överta det rike som väntat på oss sedan världens skapelse. Gud har lagt ner en tanke, en syfte med våra liv, med hela sin mänsklighet egentligen, som ännu inte fullbordats. Och som jag sagt så kan vi fortfarande redan nu få smaka på det, men vi väntar ännu på att verkligen få kliva in i den frihet och den upprättelse Gud har tänkt. Och det här, det är ju ett kosmiskt drama om hela, ja men egentligen skapelsens slutgiltiga destination. Och det är väldiga perspektiv som sätts upp här. Jag är uppvuxen i en tradition, jag vet inte precis hur ni har haft det, men där det emellanåt har funnits en stor fascination för det här temat. Om den framtid som Gud har planerat och tänkt, vad den kan innehålla. Och speciellt en aspekt har lite märkligt kan jag tycka blommat upp och kanske ibland skymt de andra aspekterna. Och det är tanken, när kommer Jesus? Lärjungarna frågade ju också, vad är tecknen på att du ska komma? När kommer du egentligen? Men det märkliga är ju där i att Jesus svarar väldigt tydligt i Bibeln i sitt tal. I kapitel 24, vers 36, vi ska läsa några ställen. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Går man vidare till 39 så står det: och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Vers 42. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Vers 44. Därför måste också ni vara beredda, ty ni, när ni minst väntar på det, då kommer människosonen. Det finns en uppsjö utav litteratur och går man ut på nätet kan man hitta olika föredrag och sådär som försöker placera in den tid vi befinner oss i någon form av kalender och säga nu är det möjligtvis så här och så här långt kvar. Det är min fasta övertygelse att Jesus ville att de allra första lärjungarna skulle förvänta och leva i denna aktiva väntan på att Jesus skulle komma snart. Precis som någon som levde på 200-talet skulle leva på samma aktiva förväntan. Och vi som lever på 2000-talet ska också göra det. Jesus kan komma när vi minst anar det. Och vi bör alla leva i denna vaksamma förväntan. Det som har blivit ändå en upptäckt för mig i den här texten, det är kopplingen mellan det här stora kosmiska dramat, verkligen världshistoriens utveckling och fullbordan, och vad Jesus säger om blicken på de små och utsatta. Här har vi människosonen som sätter sig på härlighetens tron, kungen. Här har vi den som visar sig sin härlighet. Och så säger han det: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och så säger han: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Alltså, vi ska inte hålla på och spana efter Jesus i skyn. Vi ska se Jesus hos de mest utsatta. Hos de som hungrar och törstar, hos de som lider. Det innebär att leva i en aktiv förväntan på hans ankomst. Jesus talar här om mina bröder. Och där finns det faktiskt en viss diskussion när jag konsulterar bibelforskarna. Om det handlar om de som aktivt bekänner sig till Jesus. Eller om det handlar om alla människor. Och visst finns det en speciell utmaning att vi som är en familj, en kyrka, ska ta hand om varandra på ett speciellt sätt. Men vi vet också att Jesus har identifierat sig själv med varje människa på vår jord. Då han gett sitt liv för att hela världen ska räddas. Så jag tänker att vi gör rätt. När vi ser Jesus och bemöter människor med all omsorg, oavsett vad de har för personlig bekännelse. Det finns lite olika behov som lyfts här. Det handlar om grundläggande fysiska behov. Det handlar om kanske mer sociala behov, om ett hem att bo i och så vidare. Och det handlar om människor som befinner sig kanske i kamp och till och med nederlag, kämpar mot sjukdomar, kämpar mot förtryckande krafter. Människor som behöver våran omsorg när vi har att ge dem. Och jag tänker att vi har faktiskt möjlighet att göra någonting. Jesus skulle inte gett oss den här uppmaningen om det inte fanns. Och det viktiga för att gå in i det här tror jag är att först och främst se människor som om det vore Jesus. Och jag tänker så här att om någon gör någonting mot mina barn när de hamnar i problem. Jag menar, säg att de skulle cykla omkull på cykeln eller råka ut för något annat som gör att de behöver hjälp och någon tar hand om dem. Då tänker jag ju om den människan som gör någonting för mitt barn, att det tillräknar lika mycket tacksamhet, om det är en större tacksamhet mot den människan, som om den hade gjort det mot mig själv. Och på samma sätt är de människor som kan befinna sig i verkligt utsatta lägen. Människor som kanske är smutsiga, missbrukare, psykisk sjukdom, har problem och ibland kan verka lite läskiga, frånstötande. Det är Guds älskade. Och när vi visar kärlek och omsorg så är det som vi gjorde det mot Jesus själv. Jag citerar tidigare, jag gör det gärna igen, Thomas Sjödin som uttryckte: det tar inte längre tid att byta blöjor med kärlek. Det handlar inte bara om att göra någonting för sakens skull, utan att göra det i kärlek. Så kärleken är viktig i detta. Det andra är väldigt kopplat till kärlek, det är respekten. När jag går på sjukhuset som sjukhuspastor de timmar i veckan jag är där, så tror jag att kanske något av det viktigare jag behöver påminna mig själv om när jag går in i en patientsrum, det är ett fördomsfritt lyssnande. Att jag inte själv har väldigt starka åsikter eller bilder utav vad som ska hända i mötet med den här patienten, utan att faktiskt lyssna in. Vad är ditt behov just nu? Vad kan jag göra för dig? Och en del är inte alls intresserad av kontakt, och då får man respektera det. Någon annan har varit med om något jobbigt, traumatiskt nyligen, och vill berätta om det och får liksom bli klok på vad som har hänt, och då får man sitta där och vara inlyssnande. Någon annan har märkt att man inte är så långt kvar tills man får säga farväl till det här livet. Och ha frågor och funderingar kring vad händer sen. Och då kan man få vara med ett samtal kring det. Att aktivt lyssna och respektfullt ta hänsyn till de här människornas behov. Vad vill du att jag ska göra för dig? Frågar Jesus den blinde mannen utanför Jeriko. Självklart är det här också en lyhördhet inför anden och andens tilltal. Att anden i detta kärleksfulla lyssnande kan tala till oss om vad vi kan få vara med och bidra med. Den tredje aspekten jag tänker på här är att vi måste erkänna att vi är otillräckliga många gånger i mötet med människor. Att vi själva inte har någon trollstav där vi kan förvandla alla situationer och göra allting gott. Om vi lägger de kraven på oss själva, då kommer vi på ett eller annat sätt avskärma oss från många möten där vi möter vår egen otillräcklighet. Om en människa till exempel är i djup sorg, så kommer de inte bara bli tvärlyckliga för att vi går dit. Men vårt besök kan göra stor skillnad. Och att bara sitta med någon, kanske i tystnad, kan få betyda mycket för en annan människa. Den fjärde aspekten jag tänker på här också. Vi behöver klokhet i mötet med utsatta människor. Det är inte alltid enkelt. Men jag fick berättat för mig till exempel om en LP-gubbe. En man som hade haft svåra missbruk. Han hade haft en farmor, eller fall det var en mormor, som han kunnat komma hem till ibland. Och vilat ut, tvätta av sig, äta upp sig lite grann och ta det lugnt. Och sen så hade han gett sig ut på vidare missbruksaffärer. När denna farmor dog, då gjorde han upp med sitt missbruk och gjorde av med det. Jag tror inte att denna farmor gjorde fel egentligen. Men i vissa sammanhang och vissa miljöer så kan man inte bara fortsätta att vårda om någonting som är grundläggande fel, utan måste också visa klokhet och hjälpa människor också till ett eget ansvar. En kärleksfull klokhet. Kärlek, respekt, att möta sin otillräcklighet och att vara klok. Det tror jag är viktigt i dessa möten. En del saker kan vi göra enskilt, var och en. Människor vi möter, och vi kan få betyda, göra en stor skillnad. Men vi har också större möjligheter att göra saker och ting tillsammans. I torsdags hade vi bön för missionen här i kyrkan. Och vi lyfte fram våra missionärer som vi har här nere, som vi också kommer få tillfälle att be för nu. Och hur vi hjälper församlingar i Spanien och Portugal och så, genom att stödja familjen Medovic och det sociala arbetet som finns där, och utöver stora delar av Asien där familjen Åberg verkar. Och vi kan få göra en större skillnad när vi arbetar tillsammans. Jag hoppas att utifrån den här texten och det här budskapet idag, att vi kan få en förtydligad glädje och mening i det som vi redan gör. För jag vet att vi är involverade i vår mission, i vad som görs i dagligdags, i familjer, omsorg om barn, ni som jobbar inom vård och skola, familj och på olika sätt. Att det görs mycket gott. Och vara vaksam över att det jag gör för detta förskolebarn eller vad det nu kan vara, det gör jag också för Jesus. Men också att vi skulle kunna se möjligheterna på ett nytt sätt. Se, vad kan jag göra? Och att vi kan få ta nya steg till omsorg och till människors upprättelse. Och jag tror att vi har mer att smaka av himmelrikets närvaro i de här mötena. Och vi kan få se hur himmelriket gör insteg, gör skillnad, upprättar människor som i sin tur kan få bära det här vidare.